lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till vers 11 i Ordspråksbokens 30:e kapitel. Och vi läser vers 11 och 12. Ett släkte där man förbannar sin fader och där man inte välsignar sin moder. Ett släkte som tycker sig vara rent, fastän det inte har avtvått sin orenlighet. Det finns faktiskt församlingsmedlemmar som lever på det sättet. De är rena nog i sina egna ögon. Och förlåtelse har för dessa blivit detsamma som tillåtelse. Därför ser de inget behov att bryta med sina accepterade synder. Jesus säger att det blir större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 som är så rättfärdiga i egna ögon att de inte tycker att de har behov för någon omvändelse. Efter att mannen som hade varit lam från födseln hade hört Petrus säga: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi, Nazarens namn, stig upp och gå." Så tar Petrus honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Och då blev det naturligt nog folksamling. Men Petrus sätter inte helandet i fokus, men synden. Han säger att det är tron på Jesu namn som har gett mannen sin hälsa åter. Och så säger han att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde när ni korsfäste Jesus. Och så säger han, Apostlagärningarna 3:19, ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Det är till ett religiöst folk Petrus säger detta. Ett släkte som tyckte sig vara rent fastän de inte hade avtvått sig sin orenlighet. A.V. Tutzer säger följande: synderna må hopa sig som sanden på havets strand, men det går dock tillbaka på en enda. De enskilda synderna finns därför att synden finns. Det är förklaringen till varför läran om arvsynden har blivit så antastad. Och han säger vidare: eftersom vi är skapade av Gud är alla våra problem teologiska. Men eftersom vi förlorat känslan av Guds majestät har vi även gått miste om den gudomliga närvaron. Och Tutzer var en broder som visste vad han pratade om. Hans böcker förtjänar att läsas av var och en som önskar vara en sann Jesu Kristi efterföljare. Ordspråksboken varnar oss för ett släkte som tycker sig vara rent fastän det inte har avtvått sin orenlighet. Och vi ska nu läsa verserna 25 och 26 i Ordspråksbokens 30:e kapitel. Myrorna är ett svagt folk, men det bereder om sommaren sin föda. Klippgrävlingarna är ett folk med ringa kraft, men i klipp bygger det sig hus. Myrorna står som en illustration till en syndares väg till Gud. Myrorna samlar föda och förbereder flitigt sin framtid. Ta dig tid att äta livets bröd. Samla bestående föda. Klippgrävlingen illustrerar det frälstas vandring med Gud. Med ringa kraft, men i klippan bygger det sitt hus. De här raderna har verkligen något att säga dig och mig. Som klippgrävlingen är vi fattiga, nakna och hjälplösa, orena. Vi är syndare, med dödsskuld inför Gud. David hade insett det när han i Saltarsalmen 61, vers 2 och 3 bad: Från jordens ända ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är mig allt för hög. Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Intet kan jag giva dig, till ditt kors jag sluter mig. Naken dig om kläder ber, hjälplös upp till nåden ser. I din livsvåg låt mig tvås, Herre, annars jag förgås. Vid vart flyktigt andedrag, och när jag ska dö en dag, när till okänt land jag går, när inför din dom jag står, klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Myrorna är ett svagt folk, men det bereder om sommaren sin föda. Klippgrävlingarna är ett folk med ringa kraft, men i klippan bygger de sig hus. När vi nu kommer till Ordspråksbokens sista kapitel, så är det ordspråk som skrivits ner av kung Lemuel. Det är visdomsord som han har lärt av sin mor. Och som tema skulle vi kunna sätta råd för personliga hållningar och råd för hur du ska välja en hustru. Vi läser Ordspråksboken 31, vers 1. Detta är kung Lemuels ord, vad hans moder sade när hon förmanade honom. Eftersom bibelhistorien inte återger någon kung med namnet Lemuel, så handlar det troligen om ett smeknamn. Och det är sannolikt att Batseba under barnaåren använde namnet Lemuel för sin son Salomo. Som du minns från vår vandring genom andra Samuelsboken kapitel 12, så dog Davids förstfödda son med Batseba. Och när nästa barn blev fött, så står det att David gav honom namnet Salomo. Och det står att Herren älskade honom och sände ett budskap med profeten Natan. Och denne gav honom namnet Jedidja för Herrens skull. Det hebreiska namnet Jedidja betyder älskad av Herren. Och det hebreiska Lemuel betyder för Gud eller av Gud. Lemuel. Så utan att med bestämdhet hävda att det är så, så tror jag att Lemuel var ett namn som Batseba under uppväxten använde på den son som kung David givit namnet Salomo. Jag tror att de flesta som lyssnar till vårt bibelprogram kan från sina barnaår minnas ett eller annat smeknamn som far eller mor använde där hemma. När jag började skolan, ja då krävde jag att min mor på heder och samvete skulle lova att aldrig kalla mig Kurredutten, så att någon av mina kamrater hörde det. för det var inte alls tufft. Jag tyckte inte om den benämningen. Nu var jag ju stor. Batseba hade säkert också ett smeknamn på sin son Salomo. Och jag tror att det var Lemuel. Utan, som sagt, att hävda det som en dokumenterad sanning. Hur som helst så anar vi redan i den andra versen hur oerhört stor betydelse det här barnet har för sin mor. Och hur älskad och efterlängtad han var. Hör Ordspråksboken 31, vers 2. Hör, min son, jag hör du mitt livs son. Hör du mina löftens son. Det är som om Batseba drar efter andan och undrar, vad ska jag säga dig? Vilken mor har väl inte oroat sig för sitt barns uppväxt och framtid? Och hon upplever att något måste hon säga. Han behöver några råd på vägen. Kanske såg hon något av hans far David i hans karaktär, på både gott och ont. Hon kan med smärta minnas Davids synd. För jag tror inte att det var hennes synd. Jag tror det var Davids synd. Och i Matteus evangeliets första kapitel står det: och Isai födde David kungen. David födde Salomo, vars mor var Urias hustru. Batsebas namn är inte ens nämnt här. Och jag tror att det är Gud som vill göra klart för oss att här vilade ansvaret på David. Det var hans synd. Och Batseba vet vilka frestelser som kommer att möta Salomo. Som arvinge till Israels tron, så mycket rikdom och makt, så många möjligheter att följa sin egen lust och sina egna vägar, om han skulle välja att göra det. Och därför önskar hon ge honom några goda råd inför vandringen genom livet. Vad kan jag säga dig, du mitt livs son, du mina löftens son? Och vi läser vers 3. Ge inte din kraft åt kvinnor. Vänd inte dina vägar till dem som är kungars fördärv. Hon kände David, och kanske anade hon att faran var ännu större för Salomo. För David hade ju trots allt fostrats under enkla levnadsförhållanden och haft ett strävsamt liv som fåraherde, där han kämpat mot både björn och lejon. Salomo växte upp i palatsets lyxliv, omgiven av kvinnor. Den miljön var inte den bästa för att fostra och forma en ung mans karaktär. Mannen som skulle bli ledare för Guds utvalda folk, Israel, skulle inte ge sin kraft åt kvinnor, för det hade fördärvat mer än en konung i historien. Vi läser Ordspråksboken 31:4. Ej kungar tillkommer det Lemuel. Ej kungar tillkommer det att dricka vin, ej furstar att fråga efter starka drycker. I Guds ord så finner vi inget direkt förbud mot alkohol. Och det varnas långt mer för penningbegär och för en tunga som baktalar sin nästa än det varnas för vin. Men samtidigt ska det stå klart att det inte passar sig för ett himmelskt kungabarn att dricka starka drycker. Daniel, en yngling av förnäm börd och av kunglig släkt ifrån Jerusalem, han blev bortförd till kungen i Babel, och där blev han erbjuden det som var kungen i Babels ära. Men skriften vittnar i Daniel 1, vers 8 och 9. Men det var angeläget för Daniel att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som denne drack av. Och han bad överste hovmannen att han inte skulle tvingas orena sig. och Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför överste hovmannen. Men jag är inget kungabarn, säger du kanske. Om du är född på nytt genom Guds levande ord som består, om du är ett Guds barn, så är du inte bara kungabarn, men du tillhör ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att du ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat dig från mörkret till sitt underbara ljus. Det säger Petrus i sitt första brevs andra kapitel. Och det tillkommer inte kungar att dricka vin, och inte furstar att fråga efter starka drycker. Till det troende i Efesus skriver Paulus följande förmaning i Efesebrevet 5:18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Vi lever i en tid då mycket av det som går under namnet andlig frihet i verkligheten bara är kötslig frihet. I Romarbrevet 8, verserna 5-8 står det: det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Och Jesus säger i Johannes 6, vers 63: det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Och Paulus, han skriver följande uppmaning till Efesierna: i Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Och i Galaterbrevet 6:8 står det: den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Anden styrker dig i frestelsens stund. Han tröstar mot synden. Anden skärper vaksamheten, ökar troheten, väcker upp dig ur likgiltigheten och manar dig till bön och tillbedjan. Anden avslöjar köttets gärningar, även när de kommer klädda under andligt sken. Anden avslöjar synder och brister, även det mest fördolda. Och anden uppenbarar troshemligheter. Anden uppenbarar med kraft det redan kända på ett så härligt och underbart sätt att det är som om det var helt nytt. Hör en mors förmaning till ett högt älskat kungabarn: ej kungar tillkommer det att dricka vin, ej furstar att fråga efter starka drycker. Vi läser Ordspråksboken 31, vers 5. Det kunde eljest under sitt drickande glömma lagen och förvända rätten för alla eländets barn. Vin och starka drycker är farligt för alla människor, men särskilt för de som har en hög ställning och ett viktigt ämbete, som lätt blir försummat när bekvämligheten och njutningen tar platsen för plikt och ansvar. Pastor Hill, han förmanade och varnade en gång en drinkare som med listig blick och hånfullt leende sa: Pastorn inbillar sig väl inte att ett glas konjak kan driva bort den helige ande ur mitt hjärta? Oh nej, svarade gamla pastor Hill. Ty det finns ingen helig ande där. Om du är ett Guds barn, så är du inte bara kungabarn. Du tillhör inte bara ett konungsligt släkte, men du tillhör ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att du i ord och gärning, ord och handling, ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat dig från mörkret och till sitt underbara ljus. Läser ordspråksboken 31, verserna 6 och 7. Nej, åt den olycklige må man ge starka drycker och vin åt dem som har en bedrövad själ. Må dessa dricka och glömma sin fattigdom och upphöra att tänka på sin vedermöda. Den här versen kan ju för någon tyckas säga det motsatta av det vi just har läst i vers 4 och 5. Men lammets brud, den på nytt födda människan, läser allt i det ljus som Guds helige ande ger, och inte för att hitta ursäkter för kötslig frihet. Vers 6 och 7 ger inte någon enda människa tillåtelse att berusa sig, vare sig själv eller någon annan. Lika lite som skriften ger något totalförbud mot vin, tillåter den inte heller någon form för dryckenskap bland det heliga. Till sin unge medarbetare Timoteus skriver Paulus i 1 Timoteusbrevet 5:23: drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta. När ordspråksboken ger rådet att ge vin åt dem som har en bedrövad själ, så ska du se på det som en befallning att på ett lovligt och måttligt sätt styrka och uppmuntra den som behöver hjälp och tröst. Se verserna i relation till det som stod verserna innan och i relation till det som står verserna efter vers 6 och 7. Så ska du se att dessa ord förmanar till försakelse för egen del och till frikostig omsorg och en utsträckt hand för den som är i nöd och förtvivlan. Och vi läser Ordspråksboken 31, vers 8 och 9. Öppna din mun till förmån för den stumme och till att skaffa alla hjälplösa rätt. Ja, öppna din mun och döm med rättvisa och skaffa den betryckte och fattige rätt. Det är ett råd som säger något mer än att vi bara ska låta den förtvivlade glömma sina sorger genom att bedöva förståndet. Vi är kallade att göra något åt hans situation, både bära honom i förbön, men också konkret handla för att förändra situationen. Skaffa alla hjälplösa rätt och skaffa den betryckte och fattige rätt. Batseba råder Salomo att inte missbruka sin makt, men att döma rätt och själv handla rättfärdigt och vara ett föredöme. Och just därför är det mycket viktigt vilken hustru han får. Vi läser Ordspråksboken 31, verserna 10 och 11. En flitig hustru, var finner man en sådan? Långt högre än pärlor står hon i pris. På henne förlitar sig hennes mans hjärta, och bärgning kommer inte att fattas honom. Hon gör honom vad djupt är och inte vad ont är i alla sina levnadsdagar. Först har hon talat om hur viktigt det är med hans egen karaktär och hur han väljer att leva. Därefter talar hon alltså om en karaktärsfast och flitig kvinna. Döm ej efter ytan, sök ej där ditt ideal, ty dess fägring är förgänglig och så ångrar du ditt val. Nej, sök hellre hjärtats skatter och vad som på djupet bor. Säkert ska du också finna vad du ej på förhand tror. Ska han skaffa hjälplösa, betryckta och fattiga rätt, måste han ha en hustru som passar in på Batsebas ord i Ordspråksboken 31:20. För den betryckte öppnar hon sin hand och räcker ut sina armar mot den fattige. Och vi avslutar med att läsa Ordspråksboken 31, verserna 26 till och med 31. Sin mun öppnar hon med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Hon vakar över ordningen i sitt hus och äter ej i lättja sitt bröd. Hennes söner står upp och prisar henne salig, hennes man lika så, och förkunnar hennes lov. Många flitiga kvinnor har funnits, men du övergår dem allesammans. Skönhet är förgänglig och fägring en vindfläkt, men prisas må en hustru som fruktar Herren. Må hon få njuta sina gärningars frukt. Hennes verk ska prisa henne i portarna. Kära unga vän, tala med Gud om din framtid. Tala med Gud om valet av hustru. Det första du ska söka efter, det är en gudfruktig, andlig kvinna. Och jag hoppas du finner en sådan som är både charmerande och söt. För även om det första är det viktigaste, så måste hon ju också verka tilldragande för dig. Skönhet är förgänglig och fägring en vindfläkt, men prisas må en hustru som fruktar Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Du som är född på nytt av Guds levande ord som består. Du är av konungslig släkt. Ja, du är mer än det. Du tillhör ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk, Guds eget folk. Låt oss leva vår kallelse värdigt. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 103 68, Stockholm.